Ja, men jag har nu aldrig tänkt på karriär till att börja med. Jag har aldrig tänkt på mitt liv eller mitt jobbsituation som karriär. Ofta som man pratar om att det är väldigt viktigt med ett why i ett företag eller ett väldigt syftet med det man gör, så håller jag 100% med om att det måste man kunna artikulera som ledare, det måste man kunna jobba med organisation som ledare. Men man behöver också som individ känna att det här är också någonting som leder mig framåt i livet. Framtiden handlar ju egentligen inte om framtiden, det handlar om vad vi gör här och nu. Och alla de här små stegen man tar för att kunna skapa en tillvaro man vill ha. Men där behöver man vara otroligt vaksam på sig själv, vad det är som driver en egentligen. Där driver inte rädsla mig. Där tror jag att man behöver reflektera kring vad är det egentligen som driver mig. Till att vilja vara den här, måste man vara den mest pålästa personen i rummet? Känner jag mig trygg ändå? Och då på något sätt så tror jag man behöver titta lite mer på att förstå vad består ens egna rädslor av.
Ja, hur mycket drivs vi egentligen av våra rädslor? Och hur kan vi motverka det? Det här, kära vänner, är ett avsnitt med Ann Helenius. En framstående kvinnlig ledare som verkligen brinner för ett värderingsstyrt ledarskap. Där man pratar mer om lärande istället för misstag. Vilket är något vi pratar om i veckans avsnitt. Som, om jag får säga det själv, blev väldigt bra. Det här är ett avsnitt om att hitta sina drivkrafter i livet för att komma dit man vill. Men också för att hantera situationer som uppstår både på och utanför jobbet. Ann skilde sig för några år sedan och har bollat en minst sagt framgångsrik karriär med att ta hand om 3 barn. Vilket såklart inte alltid varit lätt. Och det är ju faktiskt viktigt att prata om för att bryta ner myten om den perfekta kvinnan som klarar allt. Innan vi drar igång avsnittet vill jag tacka Excitec som genom att sponsra podden gör att vi hela tiden får möjligheten att inspireras av mina fantastiska gäster. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, ber jag er precis som vanligt att dra upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer en timme med Ann Helenius. Varmt välkommen hit, Ann Helenius.
Tack.
Det är jättekul att ha dig här. Och jag sa det när du kom, jag har köpt nytt ljudkort. Jag sitter nu med hörlurar för första gången och spelar in podd. För att jag ska höra att det blir bra. För nu
Underbart.
Har jag på några smällar här ibland när det inte blev så bra.
Och du ser superproffsig ut.
Ja, vad kul. Det är bara att du får sitta utan. Hur känns det?
Det känns helt okej.
Jättekul att ha dig här i alla fall. Vi sågs ju igår också.
Det stämmer bra.
På en panel. Och jobbar ju inom samma koncern. Du jobbar ju på Capgemini nu och jag på Society. Så du är på The Big Troll, eller vad ska man säga?
Det är inom familjen.
inom samma familj.
Ja.
Men du har ju ett stort namn sedan innan och har fått massor med utmärkelser som årets CIO. Och, visst har du varit med på Mäktigaste kvinnor också? Var du på plats 15?
Jag kommer inte riktigt ihåg. 12 tror jag det var.
12 eller 15.
Inom tech, ja.
Ja, fantastiskt. Och även blivit Europas CIO. Och, ja. Du är inom IT-branschen helt enkelt.
Bra.
Men jag tänker att du ska, innan jag börjar rabbla upp alla dina utmärkelser här, så ska du få presentera dig själv och vem du är och vad du gör.
Ja, jag heter Ann Helenius och jag jobbar som vd eller managing director på Capgemini Invent. Och sen sitter jag med ett antal styrelser, kombinerar, har gjort ganska lång tid, suttit med i olika typer av operativa roller som ledare, gjort de senaste 20 åren och sen kombinerar det med styrelseuppdrag. Sen sitter jag också med som rådgivare till regeringen i digitaliseringsfrågor som en del av deras digitaliseringsråd. Jag skrev en bok som jag släppte förra året.
Ja, precis. Och vad handlar den om? Berätta.
Den handlar om ledarskap i en snabbrörlig värld. Den heter Allt relevant, nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld.
Alltid relevant. Hur
underbart
är man?
Namn, eller hur?
Det är verkligen det. För på något sätt vill ju alla alltid vara relevanta.
Ja.
Hur är man alltid relevant?
Ja, det får man ju läsa om i boken.
Ja, precis. Köp boken allesammans. Köp boken. Det blir någon sån här marknadsföringspelare här nu.
Nej, men om jag ska skriva någonting om det så var det faktiskt så att jag har jobbat i olika typer av kontexter och miljöer. Allt från konsultbolag till offentlig sektor, till entreprenör, näringslivet i olika positioner, nu som vd. Och jag började fundera mycket på vad är det egentligen som gör att en ledare kommer framåt och får med sin organisation och kan skapa framdrift. Och vad är det som gör att vissa ledare faktiskt blir obsoleta i sätt att leda och styra nu? Och vad är det för typ av förändringar som behöver komma till för ett modernt, modigt ledarskap? Det är verkligen på riktigt skapar en passion för det vi gör och också håller som människor. Och det var det som fick mig börja skriva boken. Men sen, det som är mycket i livet, det var ju märkligt för jag började skriva den här ett år innan corona kom. Och jag kunde ju aldrig ana hur världen skulle se ut när den här boken väl släpptes.
Nej, precis.
Men då är det just det här att jobba med sitt självledarskap och de här bitarna. Det är mycket det jag skriver om i boken.
Ja, för ledarskap är ju verkligen en passion för dig, känns det som. När du pratar om det, det hör man i poddar. Jag såg det igår, att du går ju liksom igång på det på något sätt. Var kommer det ifrån?
Ja, men jag tror det handlar om att jag är genuint intresserad av oss människor. Alltså, vad är det egentligen som gör att vi ger varandra energi, gör att vi kommer framåt? Vad är våra rädslor? Hur kan vi stärka varandra? Hur kan vi plocka fram det här goda, fina, underbara som gör att vi människor kan växa, som kan få organisationer att växa? Och det kokar ner till ledarskap. Det kokar ner till hur vi är mot varandra som människor och hur man kan skapa en riktigt härlig kultur som tar oss framåt.
För kulturen är ju allt, tänker jag.
Ja, det är den. Och kultur består ju av oss människor och hur vi agerar. Och ledarskapet är på något sätt, det är det som gör att det fungerar eller inte fungerar i en organisation. Jag tror det är därför jag är så genuint intresserad av det. Och jag har sett så många olika typer av ledarskaper och också för att jag har varit i så många olika typer av organisationer.
Ja, det är intressant. Och vi måste ju liksom ändå på något sätt, nu kommer vi in på ledarskap direkt som vi liksom skulle avsluta lite grann med i min hjärna. Men vi måste ändå, var är du ifrån? Hur började din karriär? Vad började du med liksom? Hur hamnade du där du är idag?
Ja, men jag har nog aldrig tänkt på karriär till att börja med. Jag har aldrig tänkt på mitt liv eller mitt jobbsituation som karriär. Utan jag föddes i Öjebyn utanför Piteå, en liten stad där, eller ort. Och jag hade en uppväxt tillsammans med min bror och mina två föräldrar där. Och tur var väl att vi inte stannade så länge i Öjebyn, för jag visade att jag var köldallergisk.
Kan man vara köldallergisk? Det här hörde jag från någon annan för ett tag sedan. Vad händer när man är köldallergisk?
Du får utslag på hela kroppen ifall man är i för mycket kyla. Man kan få problem att andas. Okay. Men det upptäckte jag inte när jag bodde där, utan det var först när jag flyttade därifrån senare.
Ja, men det var ju en jäkla tur.
Ja, det var tur.
Det är
som med mycket i livet. Det är lite omständigheter. Ibland tänker jag, undrar om mitt liv hade blivit som om vi hade bott kvar där. Jag har gått runt och varit köldallergisk.
Ja, du var helt röd och utslag på hela kroppen.
Röd som en tomat resten av mitt liv.
Jämt. Ja, det var ju tur.
Ja, det var tur att det inte sannade där, för det gjorde det inte. Utan sen så flyttade vi i min familj. Min pappa, han jobbade på Riksbanken och fick nya jobb. Och då flyttade vi vidare. Bodde lite andra små städer i Mantorp och i Gränna bodde vi. Och det häftiga var ju att anledningen till att båda mina föräldrar flyttade upp till norra delen av Sverige, fast som båda födda i Skåne, var att min mamma fick jobb där uppe som skolpsykolog. Och hon var den första som utbildade sig i sin familj på ett universitet. Så det i sig tycker jag var väldigt häftigt att min pappa bara följde med då, helt enkelt utan jobb. Sen var han den som gjorde karriär och sen flyttade familjen med honom. Men min mamma har ju också alltid varit en väldigt stor förebild för mig. Och båda två har gett mig väldigt många olika saker som jag är tacksam för. Och min så kallade karriär har inte varit någon rak sträck på något sätt. Utan jag har ju, som vi började den här podden med, väldigt starkt genuint intresse för människor. Så jag har ägnat mig åt väldigt mycket saker som just har att göra med oss människor och hur vi fungerar. När jag pluggade på universitetet så hade jag, tror jag, 5 jobb samtidigt. Allt från att jag jobbade på ett ålderdomshem till att jag var personlig assistent till en man som varit med om en trafikskada. Jag jobbade på nätterna med honom. Jag jobbade på gruppboende med ungdomar med olika typer av funktionsvariationer. Och jag meriterade mig aldrig till åka iväg på utlandsstudier på något sätt. Utan jag har ju fått gå min egen väg och hitta vägar framåt. Så då sökte jag själv till universitet i England och kom vidare på det sättet. Jag var rätt kass, ärligt talat. Jag hade lätt för mig i skolan, men de första åren på universitetet var jag inte alls speciellt intresserad. Jag pluggade i Linköping och jag höll på med en massa annat vid sidan om, som du hör. Men sen när jag väl kom till England, då kom väl mitt intresse mer för att också på något sätt se lite mer koppling till näringsliv utifrån de studierna jag hade, var kopplat till ekonomi. Och där, det var mycket tidigare, mycket snabbare än vad det var i Sverige på den tiden, kopplat till näringslivsfokus då. Så där fick jag sedan mitt första jobb och jag åkte och skrev min magisteruppsats i New York för The Limited, som ägde då 12 olika klädkedjor. Och sen fick jag ett första jobb i London på ett strategikonsultföretag. Och det var ju organisation som stod för allt annat än vad jag tror på när det gäller att skapa kulturer som bygger på liksom ett brinnande engagemang. Utan det handlade mycket mer om att bygga på människors rädslor.
Hur gjorde man det?
Ja, det handlade mycket om att de flesta som börjar sina första jobb från universitetet är ju osäkra. Det ligger i den mänskliga naturen, det är ett nytt steg. Och det gäller att vara varsam om det i ett företag, tycker jag. Där handlade det ju jättemycket om att man skulle jobba dygnet runt och ingen gick hem för chef gick hem. Och man jobbade helgen också oftast. Och jag var en del av det. Jag trodde det var det som betydde någonting
och räknades. Som fick folk framåt på något sätt.
Och sen började jag efter det i Stockholm istället på Ernst & Young Management Consulting.
Mm.
Och ja, då tyckte jag att det var väldigt enkelt jämfört mot den miljön som jag upplevt i London. Men redan där började jag tänka mycket kring ledarskap. Mm. Och fundera på varför är det inte bara rädslor som driver unga människor att jobba så hårt. Och vad är det egentligen som krävs. Och det har jag nog haft med mig ända sedan dess.
Mm. Och hur hamnade du på hela CIO-spåret då? För du har ju varit managementkonsult som du säger.
Ja.
Du har drivit upp ett eget konsultbolag. Var det också inom management då?
Ja, det var det. Det var det.
Och sen så blev du CIO.
Ja.
Och var det på Stockholms stad då? Och sen blev det bank i.
Ja, så här var det. Jag jobbade 14 år som managed consult. Både först då på Ernst & Young, managed consulting och sen som egen. Och nej, men det var jättefina år. Jag lärde mig väldigt mycket på den tiden. Jag såg både saker jag tyckte om och inte tyckte om.
Mm.
Och framförallt så fick jag väldigt brett intresse för hur tech kan påverka företag och organisationer.
Mm.
Sen hade jag fått två barn och jag var gravid med mitt tredje barn. Och fick frågan när jag hade gått in på ett interim management-uppdrag som handlade om att gå in som inhyrd chef inom Stockholms stad om jag inte vill bli anställd. Och jag fick just frågan att ja, men du som är så passionerat intresserad av det här som du sysslar med, vill du inte bli anställd istället? Så då blev jag det.
Mm.
Och där så blev jag sen CEO för en del i Stockholms stad och sen för hela Stockholms stad. Och sen har du ju rullat på med andra CEO-uppdrag efter det. Och när jag har varit i offentlig sektor i ett antal år så började jag längta tillbaka till näringslivet. Och var det som fick mig sen att komma tillbaka till CEO-roller i näringslivet.
Mm, precis.
Men även där skulle jag säga att det är ju det är så mycket som är tillfälligheter i livet. Alltså när man gör sådana här beskrivningar om vad man har jobbat med. Och det kan låta som en så rak linje. Mm. Och jag vill att ni som lyssnar ska veta att det är det absolut inte.
Nej.
Utan det blir snarare en efterkonstruktion skulle jag säga. För de personer som beskriver de här väldigt så här linjära stegen man har tagit. För mig har det haft jättemycket med slump att göra. Det har haft rätt läge att göra.
Mm.
Det har haft att göra med att jag har haft en väldigt stark och har en väldigt stark passion för det jag gör alltid här och nu.
Mm.
Men just vilka steg jag har tagit. Det har ju berott på väldigt mycket omständigheter också.
Mm. Men det är som Ulrika Sedell sa, att det är en del av livet liksom att göra karriär. Alltså det är inte hela livet, men för många blir det ju det.
Ja, jag tänker ju inte alls så. Jag tänker ju ens inte karriär. Jag tänker, det har jag faktiskt aldrig gjort, utan när jag nu tog ett vd-jobb så handlar det snarare om att jag tänker att jag vill kunna påverka mer. Jag vill att det organisationer jag driver ska kunna skapa ännu mer som är värdefullt. Jag tänker alltid på att engagera mig i frågor och i sammanhang där jag tror jag kan göra skillnad. Mm. Så tänker jag. Mm. Inte karriär.
Nej. Vad är det som har varit mest avgörande då i dina val, tror du?
Lust.
Ja.
Att jag drivs mycket mer av lusten och rädsla.
Mm.
Att jag har trott mig både kunna åstadkomma någonting bra för bolaget jag jobbar för.
Mm.
Och som faktiskt har påverkan för någon annan än för mig själv.
Mm.
Så att jag på riktigt tror att det jag gör betyder någonting. Men inte bara det. Och nu tycker jag vi är inne på någonting intressant. Därför att ofta som man pratar om att det är väldigt viktigt med ett why i ett företag. Eller ett väldigt syftet med det man gör. Så håller jag 100% med om att det måste man kunna artikulera som ledare. Det måste man kunna jobba med organisation som ledare.
Mm.
Men man behöver också som individ känna att det här är också någonting som leder mig framåt i livet.
Mm.
Därför är det väldigt få personer, om man ska vara helt ärlig, som är så självuppoffrande. Så de skulle verkligen med själ och hjärta vilja gå in med ett fullständigt engagemang. Och man bara tror att den här rollen man har för tillfället också kan påverka positivt i en form av samhällskontext. Eller positivt på något annat sätt med ett högre syfte. Utan man måste också tro och liksom ha en tanke om på vilket sätt det här ska påverka sitt eget liv starkt. Båda de två behöver vara väldigt starka för mig. Både känna att jag på riktigt tror att jag kan påverka samhället på ett positivt sätt. Men också att påverka mig själv och mitt liv och de som betyder någonting för mig.
Mm.
Och då är vi ju inne på drömmar.
Mm.
Och jag tror att ska man orka som ledare, ska man orka att på riktigt driva utveckling, så behöver man också ganska klart för sig vad är det för drömmar man har i sitt eget liv.
Mm.
Och det har också varit en viktig avgörande del för vilka jobb jag har tagit. Om jag ska vara helt ärlig. Jag menar, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bara sitta och skriva böcker och ja, kanske ta ytterligare styrelseuppdrag och framförallt läsa mycket och gå mycket på utställningar och träna mer och göra allt annat som jag tycker är underbart i livet. Men det skulle inte gå i samklang med andra drömmar jag har.
Mm.
Och det tror jag också man ska vara ärlig med som gör medvetna val.
Mm.
menar, jag har drömmar om att... jag har haft liksom förmånen att resa jättemycket i mitt liv. Så jag bestämde mig ju för ett antal år sedan när jag fick barn att jag vill visa mina barn de vackraste platserna som finns i världen. Och vi reser väldigt mycket och jag gör det.
Mm.
Jag har också haft en dröm länge som jag förverkligade som handlar om att bygga upp någonting mer bestående för mina barn framåt. Och ha liksom en oas vi kan vara på tillsammans som är fylld av harmoni och värme. Som för mig blev ett hus vid havet.
Okay.
Och som vi förverkligade nu i Höllviken. Och vet, den här typen av drömmar, om man själv verkligen visualiserar vad det är för drömmar man har i sitt liv... då får man också väldigt mycket styrka och mod i att också orka gå den här extra milen för att faktiskt ta sig framåt. Och det tror jag också är viktigt att landa i för sig själv.
Ja, precis. Jag tänker så här, du har tre barn.
Mm.
Och du, men du är ensamstående nu, eller är du...
Det är så tråkigt ord, tycker jag. Ensamstående.
Ja. Självstående. Nej, eller egen... Det här sa också Kristina Stjelli i sitt avsnitt. Att välja att säga själv istället för ensam. Så vad säger man då? Självstående?
Jag känner mig inte ensam överhuvudtaget. Det är precis tvärtom. Jag känner att mitt liv är fyllt med glädje och kärlek. Och framförallt är jag otroligt glad och tacksam för att jag får dela mitt liv med mina tre barn. Så tänker jag.
Ja.
Jag hade inte sett en bild framför mig att jag inte skulle leva i en kärnfamilj.
Nej.
Och det är ju jättespännande när det sätts på tvären. Mm. När ens på något sätt föreställning om hur livet skulle vara inte blir så. Och hur fantastiskt bra det kan bli istället.
Mm.
Och jag tror hur man väljer att tänka kring den här situationen spelar väldigt stor roll.
Mm.
Därför är det klart att jag gick igenom ett antal steg av ledsamhet och tyckte klart att det är otroligt tufft att ensam då, att han och det som då var tre barn, det är fortfarande tre barn, men två av dem är ju tonåringar nu.
Ja, men precis.
Och samtidigt ha den typ av jobb jag har, den typ av uppdrag jag har. Men jag bestämde mig väldigt tidigt för att inte på något sätt blicka tillbaka i någon form av ledsamhet, utan snarare vara tacksam för det jag har upplevt och också känna att livet är så fyllt av rikedom, av vackra tankar och vackra upplevelser, så det går inte att stanna och fastna i en tillvaro som inte längre är, utan det handlar om som alltid att själv skapa sig en ny tillvaro.
Mm.
Och jag tror det är en av de viktigaste saker man kan göra. Vi började väldigt tidigt om att skapa nya drömmar tillsammans, precis som jag pratade om alldeles nyss.
Köpa huset där då. Mm.
Ja, och framförallt väldigt mycket upplevelser tillsammans. Mm. Och det fick mig också få en anledning till hur vill jag designa mitt eget liv.
Mm.
Och jag tror att det här att sätta sig föresätt på sitt eget liv är något som är otroligt viktigt.
Mm.
Alltså det handlar ju på något sätt om att framtiden handlar ju egentligen inte om framtiden. Det handlar om vad vi gör här och nu.
Mm.
Och alla de här små stegen man tar för att kunna skapa en tillvaro man vill ha. Och det fick jag ju verkligen möjlighet att tänka kring. Och när det gäller att man går igenom den här typen av livsavgörande situationer som faktiskt ändrar ens liv, det leder ju också till mycket eftertanke. Och det har jag ju fått möjlighet att få.
Mm.
Och det känner jag också att det har berikat mig väldigt mycket. För jag tror genuint att hur lycklig man känner sig i livet, hur man mår, handlar mycket mindre om vad man är med om och mycket mer om faktiskt hur man reagerar och responderar på det man är med om.
Mm.
Det går att lägga sig raklång och bli knäckt och de flesta saker som kan hända i livet.
Ja, precis.
Men det går också att tänka på det på ett annat sätt.
Mm.
Det går att kombinera med att säga ja, jag kan vara jätteledsen en stund, men sen är det bra, för sen tänker jag inte fastna i någon offerroll, eller jag tänker inte fastna i någon ledsamhet. Jag tänker bejaka livet och leva det fullt ut, och framförallt hinna tänka igenom vad jag själv önskar och hur jag kan skapa massa glädje och energi i mitt liv. Och det gjorde jag ganska snabbt.
Och då tänker jag så här, hur gör man det? Det handlar om att vara landad i sig själv, eller vad tänker du om det?
Ja, alltså jag tänker i de här livsomställningarna så tror jag handlar om att ha respekt för att man kan gå igenom olika stadier och att olika människor agerar olika sätt. Jag hade nog under ganska lång tid jobbat med att känna mig grundad som människa.
Mm.
Och då klarar man också stora förändringar på bättre sätt, tror jag.
Mm.
För då har man ett lugn att falla tillbaka på.
Mm.
Och framförallt så definierar inte jag mig utifrån min roll som gift eller min roll som vd eller min roll som mamma eller min roll som massa andra epitet man kan sätta på sig själv, utan jag definierar mig själv som man.
Mm.
Och det är väldigt fristående, alla de här andra rollerna. Och det får mig att känna mig väldigt trygg. Det gör att om en del tas bort, då vet jag att min grund och den jag är kvar.
Mm.
Och det här tror jag också är viktigt att verkligen reflektera kring. Därför det finns många som är uppe i olika karriärer som definierar sig själv så otroligt mycket utifrån den rollen man har.
Mm.
Och om den rycks bort av ett eller annat skäl, så rycks en hel del av en bort.
Mm.
Och det där tror jag man behöver komma ifrån. Jag tror mitt sätt att göra det har varit att reflektera mycket kring vad livet går ut på. För mig handlar det väldigt mycket om att på något sätt att både själv uppleva och ge så mycket glädje och kärlek som jag kan göra. Och med det tankesättet så är jag ju ständigt nyfiken och ständigt vill jag en önskan om att komma framåt och uppleva mer och kunna ge mer. Och då blir man inte så beroende av något speciellt liksom, epitet i sitt liv.
Nej. Känner du då att du också kan vara Ann i alla situationer?
Ja, det gör jag faktiskt.
Att du inte behöver vara en Ann på jobbet och en när du kommer hem?
Nej, och jag tror inte det går nu för tiden, nej, om jag ska vara ärlig. För om man pratar om ledarskap så är det ju så att, som alltid är transparent idag.
Mm.
Det går inte att tänka att jag är en person som Ann hemma och en på jobbet. Därför att allt går ihop. Man ser mig i alla möjliga sammanhang, både på jobbet och hemma. Och framförallt så, en del i det liksom din ledarskap jag tror på handlar om att bygga väldigt starkt tillit.
Mm.
Och man litar på de personer som känns autentiska och som är autentiska och som är i sig själva och grundade i sig själva.
Mm.
Men sen går ju alla vi människor genom resor i livet som gör att vi också ändras och utvecklas. Och det är ju härligt det.
Ja, alltså livet är ju en ständig utveckling.
Ja.
Men det är någonting jag ändå vill backa tillbaka till här.
Mm.
För att vi ställer ofta frågor till kvinnor om så här, livspusslet, hur får man ihop det? Och att egentligen, det frågar vi ju inte män.
Nej.
På det sättet. Men nu är ju du självstående mamma.
Exakt.
Vi byter ut ordet. Så jag tycker självstående låter mycket,
mycket
bättre. Men nu är ju du självstående mamma. Du har en framstående karriär som liksom vd, du sitter i styrelser.
Mm.
Och då måste vi prata om det som jag vet att du brukar prata om ibland också.
Mm.
För nu om man lyssnar på det här så låter det ju som att du är någon så här superwoman. Också det här uttrycket som har kommit, supermamma. Liksom, vadå superpappa? Finns det uttrycket?
Mm.
Det är en annan diskussion.
Mm.
Men vi måste på något sätt driva ner den bilden, tänker jag här nu. Så att vi inte målar upp dig som du är väldigt bra, men nu, du är ju inte perfekt, tänker
jag. Men du vet att jag skulle gå ut i rummet om det skulle vara att jag skulle uppmåla som den där perfekta personen.
Ja,
för det vill jag ju inte bli alls.
Nej.
Nej, för först så tänker jag på livet inte som ett pussel som ska lösas. Och det tror jag är nummer ett, så faktiskt är det viktigaste av allt. Därför att det handlar om vilket perspektiv man har på det. Och som du hör så tror jag ju väldigt mycket mer på att försöka förstå sina egna drivkrafter och bottna i dem och tänka mycket mer holistiskt kring livet. Och det är så jag gör också.
Mm.
För mig går det ihop väldigt mycket det här med mina barn och att vilja uppleva saker tillsammans, drömma tillsammans, ha ett jobb som jag känner känns betydelsefullt och värdefullt både för mig och för andra.
Mm.
Och att jag kan skapa någonting som blir bestående. Och de här sakerna går ihop väldigt mycket.
Mm.
Och det betyder ju att jag sitter inte med så mycket dåliga samveten. Jag involverar mina barn jättemycket i mina diskussioner. De har fått vara med och diskutera alla möjliga samhällsutmaningar sedan de var små.
Ja.
Och jag har inga dåliga samveten för det. Och jag tänker precis tvärtom. Att det gör att de växer som människor. Jag pratar otroligt mycket med mina barn om vad jag tror är viktigt för att man ska klara att ta sig fram. Och jag lyssnar väldigt mycket på vad de tänker.
Mm.
Och jag fullständigt älskar de här stunderna där jag delar små saker och stora saker med dem. Och för mig handlar det mycket mer inte tänka i pussel. För livet, på riktigt, det är inte så många dagar vi lever.
Nej.
Jag har också suttit och hållit handen med min pappa som gick bort förra året. Och döden har varit nära mig flera gånger. Både min pappa, men jag själv har ju också varit nära att gå bort ett par gånger.
Väldigt nötallergisk.
Ja. Och jag tror kommer man så nära döden så kommer man också väldigt nära livet. Åtminstone så har jag känt.
Mm.
Och det gör ju att jag också uppskattar så otroligt mycket att få lägga tiden på de som spelar roll för mig. Som är mina barn, mina vänner, men också jobbet. Och då tänker jag inte på det som ett pussel alls. Utan snarare handlar det om att balansera min egen energi.
Mm.
För det har att göra med hur närvarande jag orkar vara.
Mm.
Både med mina barn, med mina vänner, med mitt jobb och med mig själv.
Mm.
Och så tänker jag. Och det gör också att för första så får jag inte massa krav på mig själv. Utan det handlar mycket mer om att vara observant och vara i kontakt med mitt inre jag.
Mm.
I hur jag mår hela tiden. Och det handlar också om att aldrig gå ner i energinivå så mycket. Så att jag inte orkar. Och det är ju nyckeln. Och här skulle jag vilja skicka mig så här varmt medskick liksom till egentligen alla som lyssnar att se till det är det som är nyckeln i att klara livets skiftningar.
Mm.
För om du skulle ställa frågan till mig, Ann, hur orkar du då på riktigt att inte välja bort, vilket väldigt många gör, och jag vill vara jättetydlig på att det är var och ens val när man handlar i olika typer av livskriser, om man väljer att sluta jobba eller om man vill under period eller man vill lösa det på ett helt annat sätt, gå ner på deltid eller om man vill fortsätta sitt jobb eller som jag som tänkte snarare att jag vill nu på riktigt lägga energi på att skapa en tillvaro som ska möta de drömmar jag och mitt barn har. Jag tänker inte försaka det alls, utan jag tänker snarare involvera mina barn. Jag tänker hitta sätt där jag väljer bort annat i livet.
Mm.
Man hittar inte mig på massa mingel, liksom fester eller annat, utan jag har fokat under de första åren på mina barn och mitt jobb enormt mycket.
Mm.
Men det betyder inte att man på något sätt måste uppleva att man ska vara perfekt på något sätt, eller att inte ha svagheter. Vi har alla svagheter. Jag har massa svagheter Och jag jobbar med dem hela tiden. Och jag tror just att erkänna det för sig själv och för andra. Och inte måla upp den här bilden att man på något sätt ska vara perfekt. För det är bara en... Jag vet inte ens vad perfekt är, om jag ska vara ärlig. Därför att för mig är nästan det imperfekta det perfekta. Jag tycker det är tråkigt med det som är att hålla upp en fasad kring någonting som ska vara polerat. Jag tycker det opolerade faktiskt är det vackrare.
Mm. Vad är det för svagheter då som du jobbar med?
Ja, men jag har svaghet att jag kan pusha mig själv lite för hårt utifrån att jag måste vara väldigt genomtänkt i att också prioritera tid för mig själv. För att meditera mår jag jättebra av, och det är en sån sak jag inte varje morgon tänker nu vill jag sätta mig och meditera, men jag gör det ändå därför jag vet att jag mår bra av det. Det finns ju de som har mycket lättare för sånt. Jag måste sätta en rutin för mig själv för att det ska bli av. Typexemplet var också nu när covid skedde, så hade jag bokat in så här varje lunch att nu ska jag gå ut och gå och ta liksom ett walk and talk då, för jag vet att jag mår bra av det. Men jag, precis som väldigt många andra, hade ju perspektivet att det här skulle vara ganska kort från början. Så att då bokar jag många av de här, för det var alltid något annat viktigare som jag var tvungen att ägna.
Ja, men precis.
Och den där typen av få in så här, disciplin, jag måste göra det. Det är en svaghet hos mig som jag är medveten om. Så då måste jag, då bara gör jag det istället.
Du sa en intressant sak innan. Du var inne lite på det. Och det står också i mina anteckningar här, för jag vet att du har pratat om det förut. Just det här att ha höga krav på sig själv. Och att du upplever inte att du har det. Nej. Däremot så är det ju väldigt många kvinnor där ute som har det. Och jag tror generellt att vi har lite högre krav på kvinnor i karriären. Alltså att vi måste prestera lite mer, jobba lite hårdare. Vad är din tanke om det?
Men jag har upplevt mycket av det under alla år jag har jobbat. För jag tänker att det är över 20 år sedan jag började min första liksom ledarskapsuppdrag. Och jag upplever nog att man blir väldigt mycket mer granskad som kvinna. Det man säger, det man inte säger, hur man ser ut, hur man rör sig, vilken tonläge man har. Alla de här sakerna spelar stor roll, kroppsspråket och sättet jag, precis som väldigt många andra kvinnor, har tagit sig an en sån situation. Det är bara att vara ännu mer påläst, har liksom satt mig in i ännu mer, på tal om relevant, gjort mig relevant för ännu fler situationer. Men där behöver man vara otroligt vaksam på sig själv, vad det är som driver en egentligen. Och där driver inte rädsla mig. Men där tror jag att man behöver reflektera kring, vad är det egentligen som driver mig till att vilja vara den här? Måste man vara den mest pålästa personen i rummet? Känner jag mig trygg ändå? Och då på något sätt så tror jag man behöver titta lite mer på att förstå vad består ens egna rädslor av. Och det själva, jag har jobbat igenom det mycket när det gäller mig själv och tänker mycket kring det här med rädslor. Och någonstans så, det är väldigt få som egentligen är rädda för det som sker i nuet. Utan rädslor består ju nästan alltid om tankar om det som har varit. Eller tankar och oro kring det som komma skall.
Men som kanske komma
skall. Som kanske komma skall, eller det man tror kan hända.
Precis.
Men enda vi de facto kan påverka är ju nuet. Och jag tror att frikoppla sig från den tanken och landa i känslan, är jag egentligen orolig här och nu? Så tror jag att de flesta människor inte känner sig egentligen oroliga för det som är här och nu. Och då tror jag man kan börja bena i sina rädslor. Så har jag gjort åtminstone för att jobba igenom detta. Och också vara väldigt medveten om att jag kan påverka mina egna tankar. Det kan vi alla. Jag kan välja hur mycket jag väljer att ta in kring det som sker utanför mig. Mitt inre liv är det jag som kontrollerar. Och jag kan välja att se det som sker utanför mig som inte påverkar mig på ett positivt sätt, som rent brus. Och det är att verkligen tänka på sin egen hjärna på det sättet. Antingen fyller jag det här med vackra vita fåglar som med vackra vingslag tar sig fram. Eller annars fyller jag det med liksom fula kråkor som åker runt som är svarta. Precis. Och där kan man välja att påverka sig själv väldigt mycket. Och det tycker jag också är ett väldigt härligt sätt i att tänka kring rädslor och faktiskt jobba bort dem själv. För det är ju så, rädslor är inte bara av ondo. Det finns ju något positivt i det också. Om du eller jag skulle bli attackerade här på vägen hem, så är det adrenalinpåslaget beroende på rädslan som gör att vi skulle klara oss och springa därifrån.
Ja, men precis. Stress och rädsla är ju positivt på vissa sätt.
Ja, men det är väldigt få tillfällen när varken du eller jag, eller verkligen förhoppningsvis ni som lyssnar också, blir attackerade av någon människa. Och eftersom det inte sker dagligdags direkt, så är det ju väldigt dumt att gå med de här adrenalinpåslagen dagligdags. Det tror jag man behöver hitta sätt att bemästra. Och tänka kring detta och inte ta det på så stort allvar, utan verkligen fokusera mer på att vara närvarande i nuet.
Vad är du rädd för då? Vad är dina rädslor?
Nej, jag kan nog inte säga att jag har så otroligt mycket rädslor i dagsläget. Däremot så är det värsta som skulle kunna hända mig, det är ju absolut att det skulle hända något hemskt med mina barn. Det är ju det som skulle kunna få mig att rucka om mig fullständigt.
Men vi måste ändå prata mer om det här och vara kvinna, tänker jag. För jag har varit inne lite på det nu.
Ja.
Men jag tänker att du har ju ändå varit i mycket mansdominerade världar, eller hur?
Ja.
Och du är ju kvinna och ganska sprudlande och du är blond och du är... Alltså att tyvärr kommer ju det med massor med utmaningar.
Absolut.
Och gör fortfarande det.
Absolut.
Vad har du själv sett liksom har hänt dig?
Ja, nej, men det har ju varit, reflekterar man kring det så är det ju verkligen så här, jag hoppas ju innerligt att barnen som växer upp nu och nästa generation inte ens ska uppleva en bråkdel av det som jag och alla mina medsystrar på något sätt upplever och har gjort under alla år. För att det värsta av allt är ju någon form av normalisering.
Mm.
Att det har varit så mycket tokighet i livet, ärligt talat.
Ja. Kan du komma ihåg något?
Ja, absolut. Nej, men jag har nog varit med om det mesta när det gäller knepiga beteenden. Men det jag vill börja med att säga innan jag några exempel på det är ju att en viktig lärdom jag gjorde när jag pluggade i England, och det var ju då efter när jag gick på universitetet, det var faktiskt när jag kände mig riktigt besviken över hur jag hade blivit bemött på väldigt sexistiskt sätt och tro på alls hade jag fått en man som hade förföljt mig, vilket ju var förfärligt. Då var jag rädd. Då var jag rädd på riktigt. Och jag kommer ihåg att jag satt och berättade om detta och kände mig ledsen och kränkt, och det var ett antal kommentarer kring det också. Ja, och sen hade jag också precis också fått ett internship. Mm. Och då fick jag höra, det är klart att du får det beroende på hur du ser ut och kommer från Sverige och så vidare.
Va?
Och antydde att det skulle ha haft med mitt utseende att göra. Och jag kommer ihåg, jag var jätteledsen för detta och kände mig verkligen kränkt. Och då satt jag och pratade med några av dem jag bodde med. Och var det en kille som sa det, såhär, han är såhär härlig, du vet, brittisk engelska. Och sa, Ann, jag fattar hur du känner dig, men hur tror du jag har känt mig alla år? Jag som liksom flyttade från... Han hade afroamerikanska föräldrar och hade flyttat till England. Och jag har alltid haft en annan liksom skin color. Jag har alltid varit kortast i deras fotbollslag då. Och jag har ju aldrig blivit tagen på allvar. Och så tänkte jag någonstans att jag kände mig riktigt dum. Jag rådnade och kände mig så här. Man ska självklart aldrig jämföra den enas upplevelse med någon annans upplevelse.
Mm.
Men ändå behöver man sätta saker i perspektiv. För det satt jag ändå liksom... Vit, välutbildad. Jag gick på den bästa managementskolan i England. Hade fått ett internship. Uppenbarligen gick det ganska bra för mig i livet. Och jag satt och beklagade mig.
Mm.
Så jag fick lite av en väldigt nykter liksom käftsmäll där. Som jag har tagit med mig under alla år. För att jag tycker både att det är otroligt viktigt att vi lyfter frågor kring. Att det inte på något sätt är okej med någon form av
diskriminering.
Och inkludering och mångfald. Allt det vi ska stå för.
Mm.
Samtidigt behöver vi jobba med vårt perspektiv kring frågan, därför att någonstans så de flesta av oss som brinner för de här frågorna är ändå, det ska vi vara medvetna om, mina vänner är, nästan alla är medelålders kvinnor som är högutbildade vita, och jämför man med världens befolkning så står vi för en promille av de mest privilegierade personerna på denna jord, och det måste vi ha med oss. Men med det sagt så kan man säga så här, att jag har nog alltid känt ända sedan jag började plugga, när jag började ta det på allvar, vilket jag var först i England, att jag alltid har behövt att vara mer påläst.
Mm.
Men framförallt så har jag känt att jag blivit mer granskad.
Mm.
Och det har ju gått till så pass mycket att jag blivit så trött på att bli bedömd.
Mm.
Så jag har valt att bara berätta om vissa saker i mitt liv och upplevelser, alltså i valda sammanhang, därför jag har ingen lust att bli bedömd.
Yeah.
Jag tror att äldre man blir, desto tydligare har det liksom utkristalliserats för mig, att jag har ingen tid och lust med det, och det har också att göra med, tror jag, hela min livshållning. Jag tycker livet är så kort, så vi måste lägga det på liksom glädje, kärlek, njutning, att vilja bygga och skapa något bestående för andra och för vårt samhälle.
Mm.
Och jag, på något sätt som kvinna, man är ju med om så mycket konstigheter, för både varit i arbetslivet och när jag pluggade, men också nu när man kan tycka, men herregud, liksom, jag har jobbat så många år.
Mm.
Och så var det, jag hoppade faktiskt ur Twitter beroende på att jag var så trött på alla konstiga kommentarer som kunde komma. Mm. Jag vet, bland annat så fick jag på Twitter var att de skrev också om mitt utseende och kommentarer kring det. Och så jag gick faktiskt ur Twitter, jag var så trött på det. Och sen plockades det sen upp av några sverigedemokrater som började skriva liksom väldigt nedlåtande saker om mig och flera andra kvinnor i näringslivet.
Uh-huh.
Och jag kommer ihåg, jag tog så illa vid mig. Och då kan man tycka, varför gör jag det om jag har jobbat så många år som jag har gjort? Och varför bryr jag mig om det överhuvudtaget? Men ens inte i en sån situation så kan jag distansera mig 100%. Fast är jag helt medveten om att det är stormigt vattenglas. För det är ingenting jämfört med vad kvinnliga politiker får uppleva. Eller kvinnor som är mer kända i näringslivet som jag är. Men ändå så finns det någonting som gör att jag ändå blir berörd av det.
Mm. Men det är också lättare att ta åt sig av hårda kommentarer än alla som hejar på. Tyvärr är det ju så.
Ja, men så är det. Och någonstans så tror jag att det här... Jag är mänsklig, precis som alla andra är mänskliga. Men vad som är intressant är att när jag sen gick in och tittade några dagar senare, så samma person ondgjorde sig sen av några andra kvinnor dagen efter. Och det är hatet som driver. Mm. Det är hatet som driver sina individer. Och jag tror att det skapar också en ledsamhet i mig. Mm. Som egentligen inte har med mig att göra, men som har att göra med att det är ledsamt på något sätt att känna att det finns så mycket
hat.
Ja, hat faktiskt. Mm. Och som riktas mot kvinnor. För det är det som är den riktiga, tycker jag, egentligen frågeställningen. Mm. Kvinnor i näringslivet, det är otroligt viktigt att skapa förebilder och kunna prata om och få bort maktstrukturer som är bara till ondo. Mm. Och det har egentligen att göra med, som jag ser, att vi har inte råd att mista alla talanger som finns. Det har vi inte råd till i Sverige. Vi måste vara på alla talanger som finns, och då är kön inte en fråga. Men det som verkligen bekymrar mig på allvar, det är definitivt, den här frågan tycker jag är allvarlig, men det är ju våld mot kvinnor som jag tycker är den absoluta, den värsta frågan att fundera kring, och också vad det beror på, för det tar så många yttringar.
Ja, gud, ja, men mäns våld mot kvinnor, det är ju ett virus på sig, som vi måste bekämpa.
Ja.
Men jag tänker att en del av det är ju att skapa ett mer jämställt näringsliv.
Ja, det är
mer jämställda löner. Alltså allt hänger ihop på något sätt.
Det gör det.
Det är väl något jag har insett av den här podden. Att du kan inte prata om en sak utan att prata om den andra. För att det är ju strukturer och normer rakt igenom.
Så är det. Och där tänker jag att det måste man i näringslivet. Då måste man börja tänka till, för första, ägande. Vem äger bolagen?
Mm.
Det börjar uppifrån. Det har jättemycket med ägande att göra. Om styrelsetillsättningar.
Mm.
Styrelse tillsätter vd. Vd-tillsättningar. Och det jag ser som positivt däremot är att jag upplever att det finns många kvinnor som verkligen vill stötta och pusha varandra. Det är bara att vi måste få upp fler kvinnor på ännu högre positioner.
Mm.
För det finns så mycket goda krafter som verkligen vill bana vägen för andra.
Mm.
Det fanns inte på samma sätt när jag började.
Mm.
Det fanns väldigt få kvinnliga förebilder. Men nu finns det många som verkligen önskar det. Det finns många män som också vill skapa en mer jämlik och mer inkluderande kultur, och som står för mer mångfald. För någonstans, det är ju en ren affärsfråga.
Ja.
Och den poletten börjar ju trilla ner hos de flesta. Vi behöver ha mångfald och inkludering för att kunna skapa mycket mer effektiva lönsamma bolag.
Mm.
Men också för att inte missa, alltså det har att göra med hela innovationen och hela digitaliseringen, och att finna mer tech i bolagen gör ju att man behöver ha många fler perspektiv.
Mm.
Men det handlar också om att inte göra massa misstag, det vill säga att sitta med sina blinda fläckar och sina då olika typer av skadliga sanningar som individ och som organisation.
Mm.
Det kan ju ha att göra med att missa fullständigt, liksom att konkurrenterna gör något i något garage längre bort som man ens inte ser den här uppstickaren komma, eller att man har helt fel kompetens i sitt bolag egentligen. Man behöver ha många olika som tänker på olika sätt för att kunna fånga detta. Och det blir ännu viktigare med mer AI organisationer som har att göra med att vi måste tänka mer kring säkerhet och integritet. Och här kommer många gå vilse. Många organisationer kommer fatta helt felaktiga beslut som kommer få stora konsekvenser. Och enda sättet som jag ser att motverka det är att få in organisationer som har mer både mångfald och inkludering.
Mm.
Och då kommer frågan kring, precis det vi är inne på, mångfald också då kopplat till kön, som är ju en dimension som är helt central för att vi ska lyckas.
Mm. Men det var en sak som du sa här innan som jag vill backa tillbaka till.
Mm.
Som tar oss lite tillbaka till samtalet.
Ja.
Men du sa ganska tidigt att du väljer att inte presentera vissa saker om dig själv eller sådär, för att inte bli granskad.
Och inte granskad, utan bedömd.
Bedömd, det var det ordet.
Mm.
Och det hakade jag upp mig på, för jag tror att lyssnarna skulle vilja höra, vad är det du tänker då?
Jo, men jag tänker så här, tänker jag inte riktigt så på samma sätt som jag gjorde när jag var yngre. Men jag jobbade exempelvis som modell när jag var, tonåring. Alltså jag var ju ung.
Mm.
Och i mina första år, alltså när jag var någonstans mellan 20 och 30, så vågade jag inte prata om det. Och kanske ända upp mot 35. Alltså det är nog 10 år tillbaka i tiden först när jag har liksom nämnt det. Och varför gjorde jag inte det? Det var ju någonting som var egentligen en väldigt spännande upplevelse för mig. Jag har ju växt upp i små städer. Och en av min drivkraft framåt har varit att jag ville se världen och uppleva mycket. Här kunde jag både tjäna pengar och kunna vara med och se väldigt mycket.
Mm.
Även om jag inte kände mig som en del av det. Jag kände mig mer som att jag iakttog mycket av hela den här miljön.
Mm.
Men det var en tillvaro som också gav mig mycket i form av då att jag fick resa och se mycket och också tjäna en del pengar.
Mm.
Men det vågar inte jag berätta om.
Nej.
Och där har du en rädsla. Det har att göra med att inte vilja bli bedömd.
Mm.
Därför att då visste jag, så fort jag skulle nämna det, skulle det komma de här kommentarerna och titta på, men är hon egentligen så snygg, eller är hon egentligen...
Ja, precis.
Och någonstans, jag är så otroligt trött på att kvinnor ska överhuvudtaget bli bedömda.
Mm.
Så det är den typen av saker som för mig nu inte är känsligt, men som jag har påverkat mig. Också när jag växte upp i de här små orterna så hade jag mer ambition, mer önskan om att uppleva saker och ting. Och det sågs inte så positivt, utan då var det snarare en pålaga som jag fick, att man ville för mycket på något sätt då.
Du ska vara kvar här och jobba någonstans,
verkligen.
Lokalt.
Ja, precis så. Och jag tror att det här håller ju, tillbaka människor. Och det på något sätt vill jag inspirera till att försöka slänga bort den här typen av tankar och känna då att man kan vara hela sig själv. Och jag själv är liksom mångfacetterad, jag har många olika sidor av mig själv. Och jag tycker det är ju fler sidor, alltså egentligen så att de sammanhang man kan visa upp fler sidor av sig själv blir ännu mer intressant. Och så upplever jag också människor jag träffar. Men samtidigt så får man vara lite varsam. En mentor sa till mig vid ett tillfälle att Ann, du ska vara helt dig själv men med viss försiktighet. Och det är egentligen ett fint råd till oss alla att man kan välja hur mycket man vill ge av sig själv i olika situationer. Mm. Men man ska aldrig låta rädslan vara drivkraften. Och som kvinna hoppas jag verkligen uppkommer generationerna inte ska behöva känna sig så dömda hela tiden. För jag tycker det är väldigt få män jag träffar på genom mitt liv som har känt sig att de har blivit bedömda i varje fotsteg. Men det tror jag att de flesta kvinnor faktiskt som har kommit framåt har känt i olika omfattning och också när det då går bra. Mm. Det är inte bara positivt, exempelvis som du säger, de här utmärkelserna jag har fått genom mitt liv. Det är följt med massa fint med och mestadels får jag väldigt fin och positiv respons och väldigt mycket kärlek från många jag träffar. Samtidigt så har jag ju också mött mycket avundsjuka genom livet. Det är inte bara positivt att få utmärkelser. Det finns alltid någon som tänker att ja, men varför hon fått det och jag är väl bättre. Eller den här negativa liksom, trycka ner som också är rädsledrivet hos dem själva.
Mm.
Och jag tror att det här behöver man kunna stå över helt enkelt.
Ja, för Ishtar pratar ju om det, Ishtar Twilight, att det kan komma en hel del negativt med utmärkelser. Ja. Att man blir bedömd, vad händer liksom när man får rampljuset på sig på något sätt.
Absolut så.
Och att det också är mer okej att döma någon som har det. Har det något du har upplevt själv?
Ja, absolut. Jo, men det har jag verkligen gjort. Och någonstans, om man själv använder sig själv som verktyg också för att nå ut. För det är klart att jag är medveten om att i alla organisationer jag har jobbat med så handlar det också om att kunna kommunicera. Det är en av de framtida liksom, skickligheterna som är helt avgörande som ledare. Att kunna skapa och kommunicera på sätt så att man berör och så man också är autentisk som vi pratar om och faktiskt kan prata om det spelar roll för både sig själv och för dem man pratar med. Och om man då gör det så har det också en baksida. Och det här jag menar att man ska ha viss varsamhet i hur mycket man vill dela med sig. Det är som exempelvis när du ställer frågor kring hur det är för mig att leva med mina barn själv.
Mm.
Jag kan dela det till en viss nivå som känns bra och som jag också hoppas då kan stärka andra.
Mm.
Men jag skulle aldrig göra det på ett sätt där jag känner att det inte skulle vara positivt för mig och mina barn. Och här tror jag också är väldigt viktigt att man sätter upp gränser för hur mycket man vill ge av sig själv i olika sammanhang.
Och då kommer vi till något som jag väldigt gärna vill prata med dig om. Och jag ser här att tiden brinner ju iväg när vi har såna här intressanta samtal.
Ja.
Men för det känns som att vi pratar mycket om rädslor och på något sätt att våga vara sig själv.
Mm.
På någonstans ha väldigt mycket självmedvetenhet. Känns det som att du pratar om, även om du pratar om mycket annat.
Ja.
Men det är någonstans där jag landar. Och då kommer jag tillbaka till ett ord som ofta kommer upp här och det är ju värderingar.
Ja.
Hörde du min långa utläggning nu som ledde till någonting som jag
väldigt gärna vill
prata med dig om.
Ja.
Men just det här med värderingar känns ju som det är någonting som du har pratat väldigt mycket om.
Mm.
Och att du är väldigt klar med det här är mina värderingar.
Ja. Ja.
Vilka är dina värderingar?
Ja, mina värderingar handlar mycket om alla människors lika värde.
Mm.
Det är en av de mest grundläggande värderingarna jag har. Att jag genuint tycker det. Det handlar också om en tro på oss människor. Att vi kan så otroligt mycket mer än vad vi själva, de flesta av oss åtminstone, har landat i.
Mm.
Jag tror väldigt starkt på den inneboende potentialen hos varje människa.
Mm.
Och ens förmåga att faktiskt kunna lära sig nytt. Det är det som gör att vi människor som art faktiskt har överlevt. Det är att vi faktiskt har klarat att anpassa oss till nya situationer.
Ja, men precis.
Det tror jag väldigt starkt på. Det är också viktigt för mig att ha värderingen kopplat just till att kunna vara autentisk och att uppskatta var och en för det de står för.
Mm.
Det är väldigt viktigt med tillit för mig, att etablera tillit som är reell.
Mm.
Kongruens är helt avgörande för mig och det handlar om att det jag säger och det jag tänker och utstrålar, det är detsamma.
Mm.
Men också där finns en viss mån av anpassningsbarhet. Sen en värdering jag har som är också otroligt stark, den är att ta vara på livet på riktigt. Och då menar jag att på något sätt framgång behöver definieras utifrån om det man uppnår i livet, om man upplever att det har varit värt det kopplat till de uppoffringar man också får göra.
Mm.
För det tror jag också är viktigt att prata om. Att ska man lyckas i olika typer av ledarskapsroller så handlar det också om att man alltid måste göra avkall av saker.
Mm.
Det är också en värdering jag har. Och sen ytterligare en värdering är ju vikten av att vara närvarande i nuet. Och då var vi inne på det här med rädsla som vi pratade om tidigare. Att det är nuet som är helt avgörande för ens framtida lycka också.
Och du pratar ju mycket om det här, nu ska jag säga, konkurrentledarskap, hur säger man så? Mm. Och att det handlar om att vara transparent.
Mm.
Men och så gillar jag det här du pratar om, att vara anpassningsbar. Ja. Och liksom att man är som ett gummiband. Alltså hur funkar det i praktiken, om du förstår vad jag menar?
Mm. Ja, men jag tycker om liknelsen. Och som jag ser det handlar det om att det är väldigt få situationer vi människor är i där vi upplever en total samstämmighet mellan våra egna värderingar och de sammanhang man är i.
Mm.
Om man något enskilt tillfälle hamnar i en sån situation så ska man bara njuta. Mm. För då är det helt underbart.
Ja.
Men annars är det ju alltid någon form av anpassning man behöver göra.
Mm.
Och då behöver man som ledare ha koll på hur mycket anpassningar jag är beredd att göra i varje given situation.
Mm.
Nästan så man kan se ett gummiband framför sig och se hur långt vill jag sträcka detta eller hur långt vill jag inte sträcka det.
Mm.
Här har jag sett ledare som både går alldeles för snabbt från jobb där de ser att nej, men mina värderingar går inte i klang med organisationen.
Yeah.
Men med tanke på hur snabbt världen ändrar sig och också hur ofta personer faktiskt byter jobb, för det ska vi inte glömma, så kan det vara väldigt kopplat till en individ och den kanske försvinner. Och då var det väldigt dumt att egentligen den här fantastiska personen som kanske skulle trivas i det här bolaget då har gått före.
Mm.
Och det kan också finnas möjligheter att faktiskt kunna påverka värderingarna och kulturen i bolaget om man har den typen av position. Men jag har ju också sett motsatsen när personer som stannar alldeles för länge fastän det inte alls är i samklang med de egna värderingarna. Så det här tycker jag man behöver ha koll på för att själv må bra som ledare och kunna vara modig och driva förändringar.
Hur skaffar man sig koll på det då?
Det gör man genom en inre resa och förstå framförallt vad det själv jag står för. Vad ger jag inte avkall på? Vad är det viktigaste för mig?
Mm. Vad gör inte du avkall på då, till exempel?
Jag gör inte avkall på, ja, det jag precis nämnde egentligen som är viktigaste värdering som har att göra med alla människors lika värde.
Mm.
Jag har nolltolerans mot diskriminering på olika slag. Me too är för mig, när jag fick gå igenom många case där. Jag ger inte avkall på det, jag viker inte ner mig om någonting som jag upplever är fel.
Mm.
Att behandla människor med mindre respekt, det skulle jag aldrig någonsin ge avkall på. Sen tänker jag att värderingar är egentligen helt betydelselösa om de inte manifesteras i aktiviteter som sker liksom dagligdags. Och det bör man tänka på som ledare. Det går inte att prata om värderingar om man inte lever värderingar, om man inte agerar utifrån det. Och här blir man ju lika bedömd för det man inte gör som för det man gör.
Mm.
Och det man behöver ständigt tänka kring detta och prata om det.
Mm.
Och både själv se till att man är i samklang med det men också prata med sin organisation om det.
Hur gör du det? För det här var min nästa fråga. För det är en grej, för det är en upplevelse jag har att man ofta pratar så här, värderingar och det är så fint och fluffigt.
Mm.
Men sen är det ju, det som avgör är ju hur man agerar.
Absolut.
Hur pratar du om de sakerna?
Ja, framförallt så gör jag mer än jag pratar. Jag ser till att det är de här, det handlar inte om de stora avgörande steg, utan det handlar om varje liksom litet steg. Varje sak som har hänt, alla samtal jag har bara haft idag med mina medarbetare så har jag agerat på ett sätt som är värderingsstyrt.
Mm.
Och det betyder att jag reagerar om det är saker jag inte tycker är korrekt och bra.
Gör du
alltid
det?
Jag coachar. Ja, jag skulle säga så här. Självklart väljer jag också mina strider. Med allting som upplevs som någon form av övertramp reagerar jag alltid på.
Mm.
Det gör jag. Och det tar jag alltid. Men då tar jag det på ett coachande sätt.
Mm.
Men det mesta handlar ju snarare om en form av nudging. Att kunna liksom med små agerande skapa en riktning åt ett håll som man önskar i en organisation.
Mm.
Och det är snarare liksom ett daglig coachning som sker hela tiden.
Mm.
Så jobbar jag med det. Men sen självklart så har jag också mer sessioner när vi gemensamt pratar om vad vi har för värderingar och på vilket sätt vi jobbar med dem aktivt. Men det som på riktigt funkar, om jag ändå tänker tillbaka på alla mina år, det är ju det här att bygga upp väldigt starkt tillit med varje individ och med hela organisationen och i det dagliga att konstant jobba med ett agerande som går mot de värderingar som man faktiskt står för. Och också som jag inledde med att prata om, att man ska inte tro heller att värderingar i ett bolag bara är kopplat till en form av corporate values, utan det är väldigt få individer som är så själv liksom uppoffrande som vi pratade om tidigare, att det bara är det som faktiskt gör att man går igång med hjärta och hjärna, utan det gäller ju att fundera för varje individ på vilket sätt det här är i samklang med mina egna värderingar, på vilket sätt tar det här framåt mig i livet.
Och hur hänger det ihop med mitt varför, tänker jag? Eller mitt och organisationens varför på något sätt? Det måste ju vara superviktigt att kommunicera.
Absolut.
Tänker jag.
Och både sitt eget varför och organisationens.
Ja.
För i bästa fall går de ju ihop. Men de behöver inte gå upp 100%. Och det är också okej.
Okay. Det är svårt att hitta om man inte är som mig då. Som har mitt fannings förebilder AB. Det går ju...
ja, Jo, men det var själv så det är lättare. Jo, men för värdering, man ska vara medveten om att mycket av det här är ju också överdrivna värderingar. För man exempelvis säger team is everything eller teamwork är allt som vi står för. Om du då sätter motsats till det och säger att okej, men betyder det då att det finns inte någon individualism överhuvudtaget? Det vill säga den enskilda individens prestationer räknas inte då. Nej. Det är klart att det inte är så.
Nej.
Så man måste på något sätt vrida och vända lite mer på det här och tänka kring vad betyder det egentligen för oss i varje dag? Mm. Det är det som spelar roll.
Mm. Har du fortfarande de här Friday Talks? Eller vad?
Ja, jag har ju testat det i ganska många organisationer. Jag provar mig fram olika former. Men att hitta olika sätt där man skapar reflektion gemensamt, det tror jag väldigt mycket på. Det gör jag alltid när jag kommer in i organisationer.
Mm. Där du har ett möte med typ ledningsgruppen och ni pratar om vad har gått bra och sådär.
Ja, framförallt pratar om vad vi kan lära oss. För jag tror att det är det handlar om. Att hitta sätt där man skapar mycket mer lärande och ta den frågan på större allvar.
Mm.
Det är så man skapar liksom en kollektiv intelligens i en organisation. Det handlar ju om att skapa större förmåga till lärande hos var och en.
Mm.
Och det som är viktigt där tänker jag är ju att skapa en större egentligen kunskap av var och en för vilka förutsättningar som krävs för man ska lära sig.
Mm.
Det är ganska många steg mellan att bara ta till sig kunskap eller konsumera kunskap. Om vi börjar med att de flesta människor konsumerar ju bara kunskap kring det de redan vet.
Mm.
Det är ju också beroende av de filterbubblor vi befinner oss i. Så är det otroligt lätt att bara ta till sig mer kunskap om det vi redan vet.
Ja, man presenteras ju för det också i sociala medier och allt. Då.
Ja, så då måste man gå utanför de sfären till att börja med. Så att man inte prenumererar på en världsbild och bara matas hela tiden med samma saker.
Nej.
Och när man väl lyckas få in andra perspektiv också, då behöver man hitta sätt där man jobbar med att fundera och reflektera över på vilket sätt påverkar det här mig?
Mm.
Hur påverkar det här mina valda sanningar så jag faktiskt kan tänka på ett nytt sätt, ta in ett nytt perspektiv? Och sen efter det omsätter det till någon form av meningsfull aktivitet för mig själv som faktiskt gör att jag testar något nytt och reagerar på ett nytt sätt. Och det här är ju ett antal steg som du hör.
Mm.
Och det behöver man prata om, att systematisera det dessutom och testa det helt enkelt. Sen tror jag att det handlar mycket om att förstå mer kring hur hjärnan fungerar.
Mm.
Att vi klarar inte att göra flera saker samtidigt, då lär vi oss inte.
Nej.
Vi behöver avsätta tid för att kunna djupjobba, att verkligen kunna ha tid när ingenting stör oss.
Mm.
Hjärnan orkar inte annars. Vi blir hjärntrötta ifall vi försöker oss på aktiviteter senare på dagen som kräver mer hjärnkapacitet, de flesta av oss.
Mm.
Och vi behöver hitta liksom vår egen kunskap om hur vi som individer faktiskt kan lära oss bäst.
Mm.
Det finns ju mycket forskning man kan titta på som har att göra med vilken sinnesstämning man bör försätta sig i exempelvis. Och det är väldigt individuellt, men man behöver hitta sitt eget sätt där.
Mm.
Och ta den här frågan på lite större allvar.
Mm.
Det tror jag faktiskt är det som krävs.
Det är konstant lärandet.
Ja, det konstanta lärandet. Och ha nyfikenhet i det och tänka också att det finns så otroligt mycket möjligheter.
Ja, vi kan ju alltid lära oss något nytt om vi vill, tänker jag.
Ja, jo, men så är det. Det finns faktiskt ett fantastiskt citat som jag tycker väldigt mycket om, som är Thomas Tranströmer. Han säger, du blir aldrig färdig och det är som du ska.
Ja.
Det tycker jag är väldigt så här, underbart citat faktiskt.
Ja.
Det börjar till och med att in i dig öppnas det valven bakom valv oändligt och sen du blir aldrig färdig och det är som det ska. Och någonstans tänker jag att jag tycker det är väldigt vackert och jag tänker att det är precis så vi människor funkar. Att vi kan konstant lära oss nytt om vi har det som en önskan att optimera vår förmåga att lära oss nytt, snarare än att tänka kring att optimera vår kunskap här och nu.
Mm. Ja, det är häftigt. Och vi har typ slut på tid nu, faktiskt. Är du paff?
Har du... Tiden bara sprang iväg.
Tiden sprang iväg. Men vi ska avrunda med en fråga från min sponsor.
Okay.
Excitech. Mm. Som är, vad tror du är det viktigaste att tänka på som ledare? Att leda i den tiden vi befinner oss i nu, kopplat till pandemi, tänker vi då.
Mm. Ja, leda här och nu handlar mycket om att vara autentisk, det vi precis pratade om tidigare.
Ja.
Ha förmåga att skapa närvaro och det gäller både digitala kanaler men också fysiska. Att skapa en tillitsbaserad organisation där vi får beslut och fattar det liksom i utorganisationer och också kan använda teknik på sätt där vi kan demokratisera innovationsprocesser.
Mm.
Att vi klarar att fokusera på att verkligen lära oss nytt som vi pratar mycket om, lärandet. Och sen också att skapa kulturer som inte bara handlar om full fart framåt utan där man också skapar väldigt starka strategier för återhämtning.
Det blev lite som en sammanfattning av hela avsnittet på slutet här. Eller hur?
Det var
ju supersnyggt. Det var genomtänkt.
Nej, det var det inte.
Nej, det kanske var det från mitt håll.
Ja, det var det nog. Det var det säkert.
Det gäller att skapa det här snygga innehållet. Liksom.
Verkligen så.
Men är det något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta? Det känns ändå som att du har förberett dig väldigt mycket och säkert har tänkt en hel del. Är det något du vill?
Det finns det säkert. Men jag tycker framförallt att det är härligt med det här spontana samtalet.
Ja.
Så, men det, ja, jag vet faktiskt inte om det finns ytterligare. Det finns det säkert. Vi får fortsätta prata.
Ja, precis. Vi får fortsätta prata. Det blir ju så. Man kommer knappt ihåg vad man har pratat om.
Nej.
Efter den här timmen som vi har suttit nu.
Det är sant.
Men tusen tack för att du har varit här.
Stort tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden och ge den det betyg ni tycker att den förtjänar om ni lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Sen uppskattar jag också väldigt, väldigt mycket när ni delar avsnitten i sociala medier. Så gör gärna det också. Men jag hoppas ni får en superfin vecka och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.